Det är torsdag och dags för ett nytt avsnitt av Avanza-podden. Det fanns ett färdigt avsnitt tillsammans med mig och Moa som spelades in igår onsdag. Men på morgonen möttes vi av beskedet som världen fruktat allra mest. Ryssland invaderar Ukraina och ett regelrätt krig har brutit ut. Moa är inte här idag. Gårdagens avsnitt blev ganska snabbt obsolet nog för att man ska fortsätta vara långsiktig. Men vi måste ju naturligtvis beröra den här frågan, hur man ska tänka, vad som händer härifrån och framåt inte minst. Det hela har mötts av omvärldens fördömande och sanktioner från många håll runt om i världen har redan kablats ut. Med mig i studion har jag min kollega Carl Lantz från Placera. Kul att ha dig här, Carl.
Ja, trevligt att vara här även om det är en väldigt trist anledning och situation.
Det är en väldigt tråkig anledning och situation. Det här är en mörk dag, inte minst för folket i Ukraina, för Europa och för världen. En helt ny säkerhetsordning i Europa, ett historiskt skifte. Hur tycker du ens att man ska sammanfatta en sån här dag? Det känns bara, stämningen var man än är känns väldigt gråmulen.
Man får ju skilja lite på hur man ser på situationen, den humanitära situationen och situationen på marknaderna, tycker jag. Och den humanitära situationen är ju fruktansvärd. Och när det gäller marknaderna så har vi också sett ganska stora nedgångar som kanske speglar den här risken. Man har ju fått väldigt många varningar om att det kunde bli krig. Och marknaden har ju tagit ut ganska mycket av det. Men det fanns ju ändå mer att krama ut och säga när det small här i natt.
Ja, för jag tänker precis som du säger här, man har ju fått en föraning. Det här är ju inte, situationen är ju inte ny på något sätt. Och vi såg ju här tidigare när man gick in i Luhansk och Donetsk där man bröt ytspänningen. Det var ett första steg och vi såg ett motsteg från väst kan man väl säga, eller omvärlden då, med införande av sanktioner. Och sen har det ju gått väldigt snabbt. Men det är ju inte som att det här kommer från som en blixt från klar himmel, utan den här situationen har ju byggts upp nu under en tid och temperaturen har blivit allt hetare och hetare. Jag vet, ni har ju spelat in en podd via Placera här idag också, en krigspodd. Vad var takeaways därifrån? Vad pratar ni om där?
Nej, men en sak vi pratade om var ju hur marknaden då brukar reagera vid krigsutbrott. Och om man då går tillbaka och kollar hur sen 1939 då, alltså, redan innan andra världskriget så har det varit så att marknaden då i snitt tappar ungefär under 15 dagar från händelsen. Och den totala nedgången då har varit runt 6% varje gång. Och det här gäller då S&P 500, alltså det amerikanska storbolagsindexet. Så att, och om man då ser hur fort det har studsat tillbaka igen, så efter 3 månader så har index handlats upp 6,5% från det här datumet då. Och efter 12 månader så är det upp i snitt 13%.
Ja, för det är ju just det här, jag menar, det är ju i oroliga tider man ska våga vara långsiktig. Media har den senaste tiden frågat, det här med att sitta still i båten, gäller det verkligen fortfarande? Och jag tycker att det här är lite grann ett tecken i tiden. Det är jättelätt att säga att man ska vara långsiktig och sitta still i båten och kanske våga köpa mer och de bästa affärerna görs som jävligaste av tider. Men sen när det bränner till, det är ju då det är viktigt att praktisera det här.
Absolut, men det gäller bara att du är förberedd lite grann på att sånt kan hända hela tiden. Att det här oväntade verkligen kan ske. För många människor som är ju liksom kanske fullinvesterade hela tiden och då funkar det inte riktigt att handla på det sättet kanske. Men samtidigt är det så att om man... Det beror ju allting beror ju på var man befinner sig i livet och vilken situation man är, ska jag säga.
Men jag tänker för de som nu är lite oroliga och funderar kring om man ska sälja av eller rent av pausa sitt sparande. Vad säger du där?
Om man inte absolut måste göra det så skulle jag absolut inte göra det i den här situationen. Det skulle man ju så få gjort för länge, länge sedan.
Ja, men det är jag också tänker. Men nu befinner vi oss i slutet på februari. Det är 24 februari när vi spelar in det här. Börsen stod ju på all time high den 4 januari.
Ja.
Det är förra månaden.
Ja.
Vi har inte fått nästa månads lön. Och på OMXS30 så är vi väl ner som mest 16,5% från årshögsta. Tittar vi på OMXSGI, alltså Stockholmsbörsens breda index, så var vi ner nästan 22%. Där befinner vi oss ju i en
tydlig björnmarknad. Mm.
Och dessutom om vi tittar på högsta nivån senaste året så var hela börsen, vi har ju 405 bolag, så att 391 av de bolagen har historik ett år bakåt. En del har ju kommit in på hösten. Och där är nedgången 35%. Och det här är jag lite nyfiken på hur du tänker här. För hade vi inte sett att börsen hade tydligt toppat för faktiskt ganska länge sedan. Jag menar 4 januari när börsen stod på all time high. Redan där var det många bolag ner ganska mycket. Vi stängde fjolåret med en uppgång på 29% på OMXS30, 39% på OMXSGI, men varannan aktie föll. Och just det här med att vi nu var ner en 6,5% på OMXS30 och 22 på OMXSGI. Men när man tittar på den siffran, hur mycket bolagen har fallit från respektive högsta nivå senaste året, 35% är ganska mycket. Jag tänker mig att hade vi fått en rejäl urblåsning idag, så hade man nästan kunnat sätta en botten idag. Nästan. Och det är just det här också med att det är den löpande informationen och händelseutvecklingen nu som kommer att styra sentimentet. Annekteringen av Krim, där sjönk S&P 500 2% och steg 11 i slutet på året. Nu är det ju inte en annektering vi pratar om, men du har ju en lista där med historiska händelser. Och min bild av det hela, det är ju att spekulationsbubblor tenderar att skapa mycket större börsfall än den här typen av händelser.
Så är det definitivt. Det är, alltså finanskrisen 2008-2009 var ju, skapade mycket, mycket större oro till exempel. Faktum är ju då att om man, att krig många gånger kanske till och med är positivt för marknaden. Att du, alltså till och med sådana händelser som olika slagen i andra världskriget då, som är ju alltså fruktansvärt stora krig, så har ju marknaderna då i princip handlats upp ganska snabbt efter då, till exempel Nazitysklands anfall på Frankrike 1940. Då har också S&P handlats upp liksom, efter ett år, tydligt upp.
Ja, och det här jag tänker här, för då kan man mena, ja, fast Ukraina är inte viktig ekonomiskt i ett globalt perspektiv, och kom nu ihåg att vi inte pratar om det mänskliga lidandet, tragedin och krig, utan enkom finansiellt. På där är det ju, är man ju inte en viktig del av den globala ekonomin, och det är kanske därför också som spekulationsbubblor får börsen att falla mer än när den här typen av händelser då bryter ut. Samtidigt så har ju det här blivit en stor fråga naturligtvis för hela världen. Och vi ser sanktioner från hela världen, och man pratar om, kan det bli tredje världskrig, och dessutom så de bedömare som såg Putins tal tolkade, som jag förstår det då, tolkade hans slutkläm som att den som försöker intervenera här kommer att ångra sig, och att man mer eller mindre kanske pratade om kärnvapen. Så den som säger nu att ja, fast den här gången är det annorlunda, så känner man förmodligen varje gång det bränner till rejält. Men finns det fog för att den här gången, att det faktiskt kan vara rejält annorlunda, skulle du säga?
Det är väl alltid så att när stora oväntade, även om det här inte då kanske var helt oväntat alls, men det var ändå något som man inte trodde skulle ske egentligen, för att man tycker att det är ett ologiskt beslut faktiskt, även ur, eller särskilt ur Putins synvinkel då. Att ta Ukraina militärt är ju en, det är ett enormt stort land med 41 miljoner invånare. Det är mycket farligt, väldigt stort risktagande. Förmodligen kommer många på den ryska sidan att dö, gissningsvis. Så att det är inte alls säkert att det här slutar positivt ur en rysk synvinkel heller.
Och många är släkt med varandra.
Och många är släkt med varandra, och det här är definitivt inget. Nu uppskattar jag att man tycker om i Ryssland heller, att folket gillar i Ryssland heller. Liksom. Så att det här kan, i bästa fall får vi väl säga då, om det kommer någonting positivt i det här, är kanske att det är början på slutet för Putin-regimen i Ryssland.
Ja, för jag tänker också, men tittar vi på Stockholmsbörsen, som sagt, vi har ju sett en rejäl nedgång redan innan det här. Det ser man inte på indexnivå. Index är värdeviktat. De fjäderlätta komponenterna i aktierna kan falla rejält mycket. Om Atlas står pall så spelar det ingen roll. Eller om Investor står pall. Då märker man inte ens en krusning på vattenytan. Men nu på morgonen så föll Stockholmsbörsen 4,5% som mest, gick upp ganska snabbt, en rejäl uppstuds ganska snabbt, och sen ner igen, och sen har vi ändå sett att det har lugnat sig. En del aktier i USA är faktiskt upp nu i amerikanska börsen öppen nu när vi spelar in det här. Tittar vi på Ryssland så har vi MOEX, eller Moskvabörsen, var ner 45% som mest, och RTS-index som jag tolkar är typ som motsvarigheten till OMXS30, det här kan du bättre än mig så du får rätta.
Ja, det är index i dollar helt enkelt.
Det är index i dollar?
Ja, RTS.
Men är det också ett typ motsvarande OMXS30-index som inte innehåller alla aktier på börsen utan bara liksom typ de mest handlade eller största?
Ja, det är de största, precis.
Det är de största. Mm. Så att i den bemärkelsen typ då, som ett OMXS30 och som du säger här i dollar, det föll 50%.
Ja.
Så att det här innebär ju att de tog nästan en global finanskris 2007-2008 intradag.
Ja, och till exempel Gazprom då, som är det största bolaget, de handlas nu till P/E-tal 1,2 och de har en förväntad direktavkastning på ungefär 40%.
Men vågar man ens? Och nu ska vi också säga att man ska vara oerhört försiktig med instrument som har koppling till Ryssland. Volatiliteten är oerhört hög. Och det finns ju faktiskt också en risk för att man inte kommer att kunna slutföra avveckling. Alltså clearing och settlement. Om det är så att du köper en aktie så kanske du inte får den levererad. Det tänker man ju inte på ifall det är så man handlar aktier. Men om man på måndagen, och nu tror jag väl att det är T3 i Ryssland fortfarande, så säg på måndagen då så köper du en aktie. Men det är inte först på torsdagen i det här fallet då. Det hade varit på onsdagen i Sverige, men en torsdagen då. Som aktie och pengar byter händer. För att köper du en rysk aktie så ska ju den levereras från den, vi leker med tanken då, ryska säljaren då. Det kanske är en rysk pensionär som säljer av en aktie. Och den ska ju levereras till dig och du ska leverera pengar till den här ryska pensionären. Det är i dagsläget inte ens säkert, eller man ska vara medveten om att risken finns, att avvecklingen kan störas. Så där behöver man ju också vara försiktig. Och sen kan det ju finnas sanktioner. Och vi har ju redan sett en viss påverkan när Ryssland sa att de förbjuder blankning. Där såg vi ju en halvering av nedgången i princip omedelbart på börsen. Och dessutom såg vi också att de stödköpte rubel.
Mm.
Kan man tänka, bränn dollarn och köp rubel. Så fortsätt måla in er i ett hörn.
Ja, nej, alltså man ska ju vara väldigt försiktig med ryska aktier överhuvudtaget. Alltid försiktig med dem, såklart. Men i det här läget ska man ju vara ännu mer försiktig då. Sen är det klart att någon gång så har man ju prisat in all risk som överhuvudtaget finns då. Men då finns ju den andra frågan, de här politiska konsekvenserna. Det kanske är så att vi i väst inte får lov att handla ryska aktier längre.
Ja, Carl, det är det där jag också sitter och funderar på. Som sagt, i och med att börserna har fallit mycket, och jag menar Sverige, USA har ju fallit mer. Ta av amerikanska techbolag.
Ja, särskilt. Det har fallit, olönsamma techbolag har fallit sedan februari förra året.
Exakt.
Helt dåligt.
Och jag skulle vilja säga att även kvalitativa bolag, ingen har orkat med nedgången sedan november förra året. 22 november på indexnivå, där sattes toppen. Så de här olönsamma, som du säger, kom in jättemycket bolag på price sales 60-70. Och det är typiskt den här, du får köpa min hund för 4 miljoner. Tokigt, tänker man. Eller i och för sig, ja men okej då. Mm. Jag ger dig två katter som är värd 2 miljoner kronor styck. Eller lite grann den mentaliteten. Jag menar, det är flera veckor sedan varannan aktie på Nasdaq hade halverats sen respektive ett års högsta. Och i den skaran vet jag att då var snittnedgången 73%. Det är enorma nedgångar. Och jag menar, det kan ju inte falla hur länge som helst. Det här tycker jag också är ett viktigt medskick, det här med långsiktighet. Att risken tenderar att minska i takt med att börsen faller och öka i takt med att börsen stiger. Åtminstone det medellångsiktiga perspektivet. För nu har ju värderingarna kommit ner.
Yes.
Men det finns ju också en risk med rusande oljepris, gasleveranser från Ryssland. Jag tror att EU, det är väl en 35% har jag väl läst mig till, av konsumtionen som kommer från Ryssland. Om den här typen av priser på olja och gas, det kommer fördyra transporter och uppvärmning och elgenerering och liksom allt som ska transporteras. Det är ju många priser som kommer att kunna stiga, och inflationen kommer bli en än jobbigare puck för många av oss. Vissa pratar om stagflation. Jag träffade på Pekka, din kollega, på vägen till jobbet, och han menade på att kanske en 25% risk för stagflation. Men har vi målat in oss i ett hörn med tanke på att vi är så pass beroende ändå av Ryssland. Jag menar, om vi får se stora sanktioner mot Ryssland nu och de stänger av oljekranen och gaskranen.
Alltså det är ju, jag skulle säga att det är ganska osannolikt att de väljer att göra det, för att det är i princip deras enda intäktskälla. Och dessutom betalar ju då Europa väldigt bra, förhållandevis bra då, jämfört med till exempel vad Kina betalar, för de exporterar ju även gas till Kina. Men kineserna har ju förhandlat då så smart och så starkt så att de betalar mycket mindre än vad Europa betalar. Europa behöver ingen gas i år för den här vintern, utan man har fyllt sina gaslager med flytande naturgas, så kallad LNG då, från en massa andra länder, bland annat Qatar. Och
det känns ju väldigt lägligt.
Ja, det är skönt. Så att om Putin stänger av gaskranen nu så kommer man i vilket fall som helst inte kunna... Man behöver ingen gas från Ryssland förrän nästa år, eller nästa vinter då.
Ja, och någonstans när det kommer till börsen så är det ju klassiskt. Vi köper efter uppgång och vi säljer efter nedgång.
Ja, det är alltid så.
Och vi tycker att risken minskar efter uppgång och minskar och bara ökar efter nedgång. Samtidigt som vi tittar i den finansiella backspegeln och tycker att alla historiska kriser har varit fantastiska lägen. Och alla nuvarande kriser eller framtida dito osar bara risk.
Varför köpte jag inte?
Exakt. Och just det här med att krig faktiskt inte har föranlett så stora nedgångar. Jag tycker ändå att det är en intressant spaning. Och ta nu den här 4,5-procentiga nedgången på Stockholmsbörsen idag och sätt den i en historisk kontext. Nedgångar på 4% är ju inte jättevanliga.
Nej.
Men vi fick 4% nedgång i samband med omikronbeskedet 26 november.
Mm.
Vi fick en 4,31% i nedgång 24 februari 2020, första riktiga nedgångsdagen efter coronabeskedet så att säga.
Mm.
Det började ju vika ner fredag den 20, men det var ju liksom 24 som ändå var startskottet. Brexit föll börsen 8,42. Var vi tillbaka 2 veckor senare. Men de här rejäla nedgångarna är inte så vanliga. Den värsta dagen under coronakraschen var ju 11,1% ner. Och som jag förstår det så var det den värsta dagen i mannaminne. Jag har kollat första sidan på DI sen 70-talet vid alla kända kriser.
Mm.
Och ingen nedgång under en enskild dag hade varit större än 11,1.
Ja.
Så att den här typen av rörelser är ju ändå ganska stora.
Absolut. Och normalt sett så ska man ju köpa under sådana här nedgångsdagar. I alla fall i ett, som du säger, att risken sjunker hela tiden. Och en annan sak som då har hänt här är ju att kriget i sig kan ju faktiskt göra att det som marknaden har varit livrädd för de senaste månaderna, det är ju inflation, och det är ju att den amerikanska centralbanken då ska börja strama åt och höja sina räntor. Och det finns många som tror att de kommer att höja hela mellan 7 och 9 gånger har man pratat om senaste året, men 0,25 punkter varje gång. Men nu börjar man prata om att de kanske inte höjer så många gånger på grund av den här oron. Och märkligt nog kan ju det då i sig vara börspositivt faktiskt.
Ja, och jag tänker de här svängningarna som vi nu ser, jag menar risk och avkastning hör ihop, och det är ju faktiskt den risken du får betalt för över tiden när du är långsiktig på marknaden. Och korrektioner är ju vanliga. De senaste 39 åren så har vi haft en korrektion i 34 av dem. Förra året så lyste korrektionen med sin frånvaro. För de som har varit med på börsen länge kanske kommer ihåg börsuppgången 99. Då steg OMXS30 71%.
Ja, minst det faktiskt.
Då hade vi en korrektion till och med då. Den varade under 7 dagar.
Mm-hmm.
Tycker jag också är ganska intressant. Jag menar, någonstans i princip varenda korrektion har renderat i slutat året i positivt territorium.
Mm.
Så trots en nedgång på 10% från topp till botten så har de allra flesta åren, nästan alla, slutat positivt.
Mm.
Men när det är björnmarknader där börsen faller minst 20%, det kanske är större event som har lett till det här, där brukar börsen faktiskt avsluta i negativt territorium. Men jag tycker att det är intressant att 7 av 10 år, åtminstone nästan 84, har varit positiva. Och vi har haft rätt många kriser under den perioden också. Och en annan liten sån där stat som jag har också, det är när vi har sett björnmarknaden, alltså de här 20% i alla fall, minst 20% från topp till botten, så har de ofta trenderat i en nedgång på 34%. Och den säger ofta att det är snittet sedan 84 då. Och varför kommer jag tillbaka till 84 hela tiden? Det är så långt vi har statistik på OMXS30 på sajten. Så brukar de alltså rendera i en nedgång på 34% under 186 dagar. Så är ett halvår.
Mm. Om man kollar igen på det här amerikanska storbolagsindexet då, så är det ju, om man ska försöka hitta någonting negativt som är jämförbart med den rådande situationen, så skulle man kunna jämföra lite grann med oljeembargot då 1973, det vi kallar för oljekrisen. Det var då ett antal länder slutade exportera olja då till västvärlden på grund av Yom Kippur-kriget som Israel förde. Och det gjorde att oljepriserna steg med ungefär 300% på några månader.
Oh,
och då hade vi en jättedålig börs. Och det tog 1475 dagar för börserna att S&P 500 att återhämta sig. Men det är, och parallellen med idag då kan ju vara att Ryssland är väldigt stor oljenation och energination. Så om vi skulle få problem där, oljemarknaden är ju redan ganska tajt idag. Och vi har ett oljepris som nu har gått över 100 dollar igen. Det är väl en liten riskscenario då kan man säga. Det här stagflationsscenariot kanske som du pratade om tidigare.
Ja, och där får man väl också säga att jag menar, historiska kriser har ju ändå varit lite längre än på senare tid. Alltså att när vi har sett en nedgång så har det tagit lite längre tid att återhämta den än vad fallet har varit nu på senare tid om man så säger. Vi hade ju en börs som toppade 27 april 2015 och bottnade 27 juni 2016, det vill säga den Brexit-dagen när vi öppnade upp och fick egentligen två dagars nedgång i och med att vi hade midsommar stängt där vi följde 8.42 den dagen. Det var ju botten. Sen återhämtade det ju igen. Men där hade vi ju, det tog oss 1639 dagar att återhämta det fram till, jag tror att det var 21 oktober 2019 när Atlas Copco kom med en pangrapport där vakuumdelen överraskade.
Mm.
Det är ju också en ganska lång period av ökenvandring till att man hämtar igen det igen. Och det är väl därför jag kan tycka att det åtminstone steg ett i ett sånt här läge, var kvar i marknaden om du är långsiktig. Men 2.0, det är ju snarast försöka spara lite mer kanske under den här perioden då, och gå tillbaka till en form av långsiktig sparnivå när börserna hämtar sig igen. Det är i alla fall så jag agerar själv, att försöka få in mer pengar när börsen är ner. För då behöver börsen inte stiga upp till ursprungsnivån igen innan du är på plus. Och det vill se ju till att man inte har alla skräpbolag i en och samma portfölj. Alla dåliga godis i den här bridgeblandningen, de ska ju inte vara i portföljen. Men säg att man har en indexfond då.
Exakt.
Hur agerar du själv?
Alltså jag är ju, tyvärr då har jag varit fullinvesterad här väldigt länge, så att jag har inte så mycket alternativ där, utan med det jag har gjort de sista månaderna då, alltså innan den här jättenedgången då, det är att jag har ju omfördelat lite grann till det jag anser är högre värde då. Så att jag har köpt de mer stora och lönsamma techbolagen i USA istället för att ha de mindre olönsamma då. Samtidigt har jag behållit lite grann av de olönsamma också. För att jag tycker ändå att vissa av dem kommer ju bli lönsamma förr eller senare. Även om det kan dröja länge. Så att klättrat lite grann i värdekedjan kan man säga, uppåt. Det är så jag har gjort.
Ja, för här tänker jag, och det är ju samma sak för mig. Jag har köpt under hela den här nedgången och jag har faktiskt även köpt direkt börsen öppnade i ett gäng bolag. I och med det här invasionsbeskedet nu på morgonen, jag trodde nog att det skulle kunna falla lite mer än vad det faktiskt gjorde i slutändan. Men har du pratat med någon som säger att de snarast säljer av?
Jag har faktiskt inte hört, alltså de som säljer nu, det är i så fall sådana som måste sälja för att de kanske är förbelånade eller att de kanske inte får lov att äga vissa saker möjligtvis, men jag menar, om vi kollar hur till exempel Bofa då, vad de säger, så är det ju kassorna är ju rekordstora nu, så att det är många väldigt, och man har hedgat sig väldigt mycket för en nedgång inför det också, så att det är väl tvärtom så att man sitter där och kan köpa nu egentligen.
Ja, och jag tänker med det här med de här sanktionerna som har införts och riskerar att komma att införas mot Ryssland. det är klart att det är ju ett stort frågetecken. Vi vet ju inte vad det kommer att innebära, och många bolag på Stockholmsbörsen har ju en stor del av sin intjäning i Europa också, och de är ju beroende inte minst av både oljeleveranser men även gasleveranser från Ryssland. Gas använder man ju både till uppvärmning men även till att generera elektricitet om man inte vill elda med kol. Och där har du ju sagt att sannolikheten är väl kanske ganska låg att de ska vrida av den kranen, i och med att det är ju en av deras viktiga försörjningskedjor nu när man stramar åt, vrider åt, vad säger man? Kranen för Ryssland helt enkelt. Men jag tänker, många bolag som har en stor del av sin intjäning i Europa, hur illa tror du att det kan bli för dem? För det här riskerar ju att lägga en våt filt, inte bara över bolag med direkt exponering mot Ryssland. Tar vi börsen nu här då, Ferronordic, som har generalagenturen för Volvo och ett antal olika ytterligare aktörer. De är ner 30% idag på börsen. Det är ju ganska logiskt, får man väl säga, i och med att de har en så pass stor exponering mot Ryssland.
Absolut.
Men tar vi på storbolagslistan så har vi SCB som är jumboaktien, ner 7%. Jag vet inte hur mycket utlåning de har till bolag med verksamhet i Ryssland.
Det är säkert någon sån koppling. Ja. Mm.
Men vad skulle du säga, hur stor potentiell våt filt skulle det här kunna innebära för europeiska bolag som kanske är producerande bolag och ser energikostnaderna stiga jättemycket, insatsvarorna, priset för produktionen stiga rejält mycket? Det är ju en huvudvärk, potentiell huvudvärk.
Absolut, det är det. Generellt kan man säga att alltså handeln med Ryssland har ju minskat jättemycket sen det senaste kriget i Ukraina som var 2014 när de annekterade Krim.
För de sanktionerna är ju inte borta.
De är inte borta, och om man ser till exempel Tysklands handel med Ryssland som var väldigt stor tidigare, eller man tyckte att Ryssland var verkligen en prioriterad partner, så har den ju minskat till alltså den är inte obetydlig, men den är väldigt liten jämfört med hur de var tidigare. Men när man säger då att naturgaspriserna stiger, det är ju en huvudvärk för exempel tysk kemiindustrin till exempel, som då behöver naturgas. Det är ju väldigt dåligt för de som gör gödningsmedel till exempel. Så priset på gödning har ju stigit något enormt, vilket i sin tur påverkar våra matpriser då.
Just det. Mm.
Så att det
också huvudvärk. Påverkar alla hushåll ju.
Precis, det påverkar ju globalt också. Allt, var du än befinner dig så behöver du ungefär samma näring. Liksom. Men jag tror inte att om man ser det objektivt, så tror jag att Europa är ändå, klarar sig nog ändå ganska bra från det här. Man har ju då enats om sanktioner från EUs sida, och då är det ju att man vill försöka sänka tillväxten i Ryssland, höja inflationen, intensifiera kapitalutflödet och erodera den industriella basen. Så det låter ju väldigt hårt, tycker jag. Men det är väl det som då behövs för att visa att man inte tycker att det här beteendet är okej, helt enkelt.
Men när man skär av möjligheten att finansiera statsskulden från väst, finns det då en risk att man närmar sig Kina, som också har uttalat sig och inte verkar se lika allvarligt på den här situationen som omvärlden nu och det grövsta fördömer idag?
Ja, definitivt. Det är ju så att redan 2014 var det ju så att när sanktionerna kom, då vände man sig mot Kina istället. För att de är ju mer skrupellösa, helt enkelt. Och kineserna har ju varit väldigt smarta då. De har fått köpa naturgas jättebilligt. Så att man får väl säga att det förmodligen kommer mer av den varan, att kineserna kommer att kunna köpa ryska naturtillgångar till dumpingpriser här. Är väl det man får förmoda kommer att hända. Så att Ryssland blir ännu mer beroende av Kina och kopplas ännu mer av från Europa då. Även om man då kulturellt så ser ju ryssar sig som europeer, helt enkelt. Och reser man någonstans så vill man till Europa, och pratar man med ryssar i Ryssland så kan de ju otroligt mycket om västeuropeisk historia. Alltså mer än vad normal svensken kan, skulle jag säga. Alltså det är, egentligen älskar de i Europa.
Och dessutom ytterligare en intressant aspekt, det var ju när Elena från Robur var här och berättade att ryssarna i väldigt stor utsträckning investerar på den egna börsen. Vilket gör att nu är det inte bara utlänningar som, om de får ta rejäla förluster. Det kanske man inte bryr sig om i ett sånt här läge. Men nu får man också stå till svars för ryssar som ser sitt sparande pulveriseras.
Ja, men så är det ju. Det har ju ändrats de sista åren faktiskt, att, att privatpersoner har börjat spara på Moskvabörsen. Tidigare så var det väl mycket att ryssar konsumerade det man hade så fort som möjligt, för att man är van vid att inflationen är så hög. Så att bättre att köpa någonting direkt så man har något. Men de senaste åren har det faktiskt ändrat sig där. Och det har kommit trading-appar precis som, då, som Avanza till exempel.
Så att egentligen för att konkludera det här och våga vara långsiktig. De bästa affärerna görs de jävligaste av tider. Fortsätt spara löpande. Har du resurser, höj ditt sparande under en period. Har du en extra slant som står vid sidan av börsen, spring inte in till börsen med de pengarna vid ett och samma tillfälle, i och med att det är högre vågor på det finansiella börshavet just nu. Det är en högre volatilitet. Det är bättre i sådana fall att dutta och vara lite försiktig. Varken du eller jag, Carl, springer från börsen i det här läget. Tittar man på en historisk graf så är historien otroligt tydlig. Det här har varit goda köptillfällen. Vi vet inte hur mycket det här kommer att eskalera. Just därför kanske det är bättre att vara lite försiktig, dutta sig in. Men oavsett var botten är så kan man nog vara ganska säker på att det här läget kommer ha varit ett gott köpläge om vi skulle snabbspola framtiden några år framåt.
Så är det definitivt.
Med de orden, Carl, tusen tack för att du kom till podden.
Ja, men tack så mycket för att jag fick vara med.
Och stort tack för att du lyssnade på det här. Vi hörs igen nästa vecka.